Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Hej och välkomna till Lotta och samtalet. Hörrni, tidigare i år så fick vi reda på att Börje Salming, vår hockeyidol, hade drabbats av ALS. Han hyllades för bara några veckor sedan i Toronto och därefter i Sverige för en vecka sedan exakt idag. Men så igår kväll kom beskedet att Börje Salming avlidit 71 år gammal i sviten av sin sjukdom ALS. Så därför, jag letat i gömmorna. Här har ni ett samtal från för några år sedan mellan mig och Börje Salming.
Det finns legender och det finns levande legender, så kallade legendarer. Och Börje Salming är just en sån. Han var en av de allra första svenska hockeyspelarna som drog västerut för att spela i NHL. En av de allra tuffaste ligorna, speciellt då på 70-talet när slagsmål nästan var ett måste i varje match. Då på den tiden då flera spelare saknade tänder och inte alla hade hjälm. Men Börje hade, och han ansågs tuff nog att klara av spelet i de nordamerikanska rinkarna. Toronto Maple Leafs blev hans lag och 21 hans tröjnummer, som ingen annan spelare nu får bära. För han gjorde ju verkligen avtryck med 1148 matcher och 17 säsonger. Numera står han också för alltid utanför arenan som staty. Hans dåvarande hemarena var Maple Leaf Gardens, och där har jag faktiskt också varit. Jag såg Wayne Gretzky spela mot just Toronto. För så här är det, Toronto är också för mig en stad med stort plats i mitt hjärta.
Jag kom dit som 18-åring och förstod att världen var lite större än Skövde. Men jag fick ju pluspoäng, för jag var ju från Sverige. Precis som BJ, The King, för alltid nummer 21.
Jag är lite fascinerad över att du och jag har bott i samma stad.
Mm.
Och att vi kom dit som hyfsat unga båda två.
Mm.
Jag var typ 18 och du var 21, va?
Ja, 21 var jag.
Ja. Hur var det för dig att komma från Kiruna till stora Toronto?
Ja, nu var det inte direkt från Kiruna, men jag var i Gävle också 3 år. Men det var en jätteomställning, och speciellt min... Jag hade inte lärt mig engelskan i skolan. Eller.
Kunde du någon engelska när du kom dit?
Det var väldigt lite. Jag hade ju ingen som sa, oh, jag vill spela i NHL. Det hade inte jag en aning om förrän den killen kom in och ville att fråga om jag ville komma och spela hockey i Toronto. Men när han kom in i omklädningsrummet efter en match när jag hade spelat med Brynäs, och så frågade han så här, do you want to come to Canada and play hockey, Toronto? Och då, det fattade jag lite grann av. Så jag sa, yes, så det är väl det jag kunde. Liksom.
Du, det har ju pratats i alla år om att du har så många R och så många saker som har gått sönder. Hur många R är det? Har du någonsin räknat?
Nej, det går ju inte att räkna alltid. Men det gick i omgångar ibland. Jag spelade i alla fall 17 år där borta. Och alltså det kom ibland, så hade man varje match fick man någon klubba i huvudet och fick syl. Och kanske 3-4 stygn här eller 5 eller där eller sånt där. Och det var som det var. Man gjorde, man sydde i på ingång, eller så tejpade man om det var mindre, tejpade man bara, sen sydde man efteråt, eller så sydde man direkt och så ut igen.
Men vadå, om du skulle klä av dig, skulle du ha massa här överallt då, eller?
Nej, det är mest i ansikte. Och sen på fötterna också mellan. Jag rämmar ju inte hela vägen ner, så jag hade mellanrum där nere för att jag skulle kunna vara smidig då. Och där fick jag skridskor och som där, så där fick jag sy många gånger också. Mm.
Men värsta måste väl varit den gången du fick skridskor i ansiktet?
Mm. Jo, men det var ju... Han sa att det var typ 200-300 stygn. Nu hade jag ju väldigt tur. Det var ju Detroit, och den här killen var ju som doktorn som var där. Han var ju sån där plastikkirurg. Det var ju inte liksom att sy där, utan vi åkte direkt till sjukhuset. Och där så sydde de ju nästan i 2 timmar. Och han sa, det här ska vi ta det lugnt, det här ska vi göra bra. Så okej, ja visst. Ja.
Men gud, vad det måste blött.
Ja, det gjorde ju det. Men det gjorde inte ont, eller... Det gjorde väl kanske ont, men alltså man tänkte inte på det, utan jag kände direkt att handen var full med blod och tänkte att jag måste avvisa den. Så jag öppnade reservmålvakten upp dörren och jag får rakt in i magen på han med huvudet. Och hans tröja var ju helt blodig, så han fick ju byta tröja till nästa period.
Ja.
Ena sprang in efter några sådana små dukar som man sätter på såret för att dra ihop blodet.
Mm.
Men han kom med dem och han bara skrek, handduk för helvete, skrek han på engelska. Och då tänkte jag, det kanske inte ser så bra ut nu.
Men du, jag bara tänker, Är din kropp gjord för att ta mycket smärta?
Det vet jag faktiskt inte. Men jag tror man har växt lite grann så. Jag har fått lära mig att liksom inte... Ända från när jag var liten, pappa dog när jag var 5 år och då fick man ta hand om sig själv. Mamma hade inte tid, hon var tvungen att jobba. Och jag var mycket själv där på hockeyplan hela tiden och skötte mig själv. Och jag tror när jag fick smällar så då brydde man sig inte, utan man fick ju, det var, jag hade ingen pappa eller mamma som stod där och tröstade mig eller någonting sånt där. Så det var bara att köra på. Så man har aldrig liksom... Jag har nästan aldrig gråtit egentligen. Det har jag gjort liksom nu på äldre dag. Då har jag faktiskt förstått att ja, men du får ju gråta. Men det gjorde man inte förr, utan man bet ihop och så kom man tillbaka.
Vad betyder det? Betyder det att du har massa sorg som du aldrig har känt ut? Eller är det...
Ja, det hade jag tagit. Men jag har varit på ett läger. Men jag var på en vecka på grund av att min före detta fru då, ville dit, och då faktiskt fick jag fram en massa grejer med att man inte hade haft en pappa och man har förträngt allting, och jag sa mycket att jag har aldrig träffat min pappa, men det är klart jag hade gjort det, fick jag fram där att jag har ju sett den i alla fall 5 år, och jag sa jag aldrig fått kramar av, jo, men det hade jag ju fått, och så det var mycket sånt som var väldigt bra.
Så det var nästan terapi då, var där?
Ja, det var det faktiskt, för mig var, jag trodde inte, jag åkte ju för hennes skull. Men det var ju egentligen för mig själv, att jag fick komma dit och jag fick börja gråta. Jag grät första dagen, så fick vi bara stå där och lyssna på musik. Och så sa de, nu får ni gråta. Och jag grät i, jag tror jag var fan med en hel pöl nere innan sången var slut. Och jag hade inte gråtit på, jag vet inte hur.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag, och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Många år.
Men är det... Ibland tänker jag på hockey. Jag tänker, inte det är en ganska grabbig värld, eller? Du får rätta mig om jag har fel. Det är klart att tjejer spelar hockey också. Mm. Men om jag tänker på de killarna som spelar hockey. Man ska vara ganska tuff.
Jo, men och speciellt på 70-talet när vi var där också, så var det väldigt rått. Liksom. Det var ju dåligt med utvisning. Man fick 2 minuter nästan för alltihop. Och slogs man fick man 5. Eller... Alltså, nu är det ju jättehårt. Nu får man ju jättestora böter om man gör några dumma grejer.
I Sverige har man till och med hamnat inför rätta om man har slagits på hockeyplanen.
Ja, men
faktiskt.
Vet. Och det har ju kommit på grund av att liksom man ska tolerera de här tokiga grejerna som en del gör.
Ja, och du fick vara med om att ha hjärnskakning men ändå bäras tillbaka in på planen, typ.
Ja, men alltså, jo, och det var ju jäkligt, de gjorde ju ingenting. Känns det bra? Ja, men då. Och så ville man ju ut och spela. Man hade ju inte mer vett i huvudet att man skulle...
Men sen... Hade du med vett i huvudet? För du har gått och kollat skallen i alla fall.
Ja, när jag kom hem och spelade AIK, då gick jag och tänkte så här, jag hade väl någonting jag kände av huvudet, lite huvudvärk och grejer, så jag tänkte, nej, nu ska vi på kolla. För då började ju också pratas om det här, att det är ju farligt att ha faktiskt hjärnskakningar. Lite rädd var jag faktiskt när jag gick in där och runt gammal. Men som tur var så hade jag inget blod i sådana här gamla.
Så de gjorde en skiktröntgen?
Ja, skiktröntgen.
Mm. Ja, det måste ha varit nojigt när du skulle få resultatet.
Ja, men det var ju det lite grann. För man tänkte ju, med alla de där hjärnskakningarna, och det var ju bara 4 som jag fick på en. Det hade jag ju fått andra hjärnskakningar också innan, men då var det ju bara en sak. Är man beredd, va, så kan man ju ta en tackling om man ramlar inte på huvudet. Men det är ju de här när man, någon kanske kommer bakifrån och har ramlat och får in och så tappar man balansen och så slår man huvudet i. Mm. Och det här med, det var ju jättemycket där på 70-talet när vi kom, så hade de inga hjälmar på sig. Det var jättemånga som slog i och ja, då liksom tuppade jag direkt. Och sen svalde de tungan och alltså det var skitläskigt.
Vad gör du med alla de där minnena? De här läskiga minnena?
Man gör ingenting, man låter dem vara kvar där, och där är någon som frågar så berättar man lite grann.
Men du drömmer aldrig mardrömmar liksom, om en skridsko som åkte i huvudet eller någon som svalde en tunga eller smällar här och där? Eller?
Nej, men jag tycker att man får se det som min före detta fru, när hon sa att när jag kom då hem från Detroit och hade det ärret, så nu får du fan sluta spela hockey, så Men vad då? Så jag tyckte, jag såg ju positivt. Mitt öga, jag klarade öga precis. Liksom, det ska jag känna av. Så jag tyckte det var inte så farligt.
Nej. Om man nu hade varit gift med dig då, då skulle man vara lika orolig som om man var gift med en boxare egentligen.
Ja, kanske lite grann. Men det har inte jag frågat så mycket. Men det är klart hon var orolig. Men det var ju bara en del av livet. Det var ju inget märkvärdigt egentligen.
Ja. Jag tänker på din pappa då. Du hade någon tanke där om att du aldrig hade träffat honom och att du aldrig hade fått kramar. Är det för att det har gjort så ont så att du förträngt att han hade funnits då? Eller hur funkar det?
Alltså jag vet faktiskt inte det. När man är 5 år så kommer man inte ihåg så mycket av honom. Det är mer om man hör av släktingar eller mamma som man berättar om pappa och sånt där. Alltså jag fick aldrig någon riktigt koll på det där.
Men vad dog han av?
Han dog i gruvan. Han en olycka. Så han jobbade under jord där i sådana transportband som tog upp malmen. Och han skulle skrapa bort någonting med kniven eller någonting, för det var hans kompis stod bredvid han där och såg hela förloppet. Och då fastnade han med överdraget i någonting och for med och krossade tinningen. Så han dog på en gång.
En jätteotäck olycka.
Ja, det var ju fruktansvärt. Det var ju fruktansvärt för mamma. De hämtade henne och åkte till sjukhuset, men då var han ju död.
Var hon själv med er resten av livet?
Ja, inte resten av livet, utan sen min pappas bror kom in där efter en 3-4 år. Då köpte vi ett hus också nere nära, som var nära våran Mattojärvi idrottsplats som man hängde på och spelade hockey.
Var hans bror bra på hockey då?
Nej.
Nej. Men vem lärde dig åka skridskor då?
Ja, men det var ju min bror som jag följde med. Vid 6-årsåldern så hade ju inte jag några skridskor. Och mamma hade inte råd där. Men jag vet inte hur Sigge fick ett par skridskor. Men han hade väl varit där och tyckt av någon. Så han hade ju grejer att spela. Men sen fick jag hans gamla skridskor. Jag fick ärva hela tiden. Och på den vägen var det 3,5 nummer för stora. Brukar jag säga. Men det hade ingen betydelse för jag fick mina första skridskor. Det var man hur glad som helst.
Hur många klubbar hade du på den tiden då?
Jag hade inga klubbor alls, utan jag hängde ju runt materialen där och hjälpte han. Och då fick man ju trasiga klubbor och limmade klubbor och allt sånt där. Så fick man några som var lite halvtrasiga, spelade man landhockey med dem. Och, ja, men man spelade med trasiga klubbor helt enkelt, det var det man hade.
Ja. Vad jobbade din mamma med?
Hon jobbade då, när pappa dog så var hon ju hemma med oss. Men sen var hon tvungen att ta jobb. Hon jobbade på kafeteria och sådär. Och jag kommer ihåg på en korvkiosk ett tag. Och sen så senare år så har hon varit sjuksköterska.
Det måste vara en tuff kvinna liksom, att hon tar sig igenom den här stora sorgen. Och hon måste ju betyda hur mycket som helst både för dig och din bror.
Ja, det är klart. Hon är ju fantastisk. Och hon lever fortfarande 91 år uppe i Kiruna.
Jag pratade med henne i telefon för några år sedan. För vi hade en insamling till Världens barn. Och då gav hon bort gamla hockeyspelet som du hade.
Just det. Ja.
Och hon är otroligt pigg, hörru.
Hon är så pigg. Så jag pratade med henne varje dag. Så hon är klar skallen fortfarande. Så man kan ju prata telefon med henne om allting. Hon är alltid positiv. Hon är så positiv. Liksom, jag förstår inte hur hon kan vara så. Nej, det bara gillar läget. Hon försöker. Men mycket är ju att hon vill visa att hon är stark också. Så jag vet att hon kanske inte mår så där 100 ändå.
Men vad ska man tänka om dig då? Är du likadan och säger att allting är bra även om det inte är helt bra?
Jo, så har man nog varit.
Ja, hur är du nu för tiden då?
Ja, nu tycker jag klagar man mer.
Är det så? Kommer med åldern? Nej.
Ja, lite grann kommer med åldern. Man klagar lite ontigt överallt.
När du bodde i Toronto, kom din mamma över då eller?
Ja, hon har varit över många gånger.
Vad tyckte hon då?
Ja, men hon tyckte det var fantastiskt. Hon tyckte det var så roligt. Och sista gången hon var där, jag kommer inte ihåg hur gammal hon var, men hon var väl 85 någonting kanske. Och då var det ju när tröjan blev upphängd i taket, eller vimpen man kallar den för. Och då var hon med och kom ut på isen och allting. Och, ja, det glömmer hon aldrig. Hon tyckte det var så fint och roligt att vara där och...
Om du går på Tivoli till exempel och spelar på chokladhjulet, vilket nummer lägger du då?
Faktiskt, jag brukar faktiskt ha kött med. Det är lite roligt faktiskt. Ja, eller det brukar vara så här: om jag inte tar 21 så kommer det att bli 21. Jag hade den där alltid så. Och 21 är ett vinnande nummer egentligen.
Jag tittar på ditt armband där. Visst är det sånt här samearvband?
Ja,
eller?
Stämmer bra.
Beskriv, är det silvertråd eller hur är det?
Ja, det är inte silvertråd, det trodde jag från början. Men det är tändtråd i och med att silvertråd är för hårt att bearbeta. Mm. Men i mitten här, på just det här så är det silverkulor. Och sen är det tändtråd och sen är det, vet du, ren hud då. Mm. Och så ren horn då, i knapp.
De är väldigt vackra såna där, tycker jag.
Ja, men de är, jag tycker de är jättefina.
Vad betyder den kulturen för dig?
Ja, det betyder jättemycket. Jag tror lite grann därifrån man har blivit fostrad också. Att det var, min farfar var ju väldigt hård, men han hade 12 barn hemma och det var väldigt fattigt där vi kom ifrån, liksom, eller var min pappa var född. Ja, den byn är högst upp i hela Sverige och det är Salmiby där. Men han var ett affärsman där och var han som såg till att alla samer kunde handla där. Han hade affärsbord där och han tog dit telefonen och såg och allting. Han var en grym farbror där som fixade och donade allting på, från ingenstans, kan man säga.
När började du jaga? Hur gammal var du?
Ja, det är det man inte fick berätta egentligen. Nej, det spelar väl ingen roll.
Det är preskriberat nu.
Ja, när jag var 10-årsåldern så följde jag med min farbror och mina farbröder och var fiska och jaga. Och då fick man ju de äldsta gevären, de lite farliga gevären också som hade hanar och det. Det var inte de bästa gevären, men jag tycker det är lite konstigt att de skickar på med de gamla. Men det var det man jagade med. Det var roligt. Det var ju så spännande för att få vara med och jaga. Det var ju den delen jag tror alla fick gå igenom när man var där uppe.
Vad var det första du dödade då, eller sköt?
Ja, det var ripa.
Jaha.
Ja. Och sjöfågel. Man åt ju allting liksom där, för det behövde ju all mat egentligen.
Vilket är roligast, att fiska eller jaga?
Nej, båda det är bra. Det är roligt, det är spänningen i hela. Men det bästa är att man kommer ut. Vi går ju mycket, vi går både upp dalar ner och upp till topparna. Och, ja, men det är båda delar. Men vi fiske kan man ju göra mer, för det kan man göra runt byn också. Vi har ju så mycket fisk där nu. Så.
Mm. Hur ofta är du där uppe?
Ja, nu, vi håller på att fixa och dona nu i vårat hus där och renovera det så det ska stå kvar i evigheter, hoppas vi.
Ja,
nej, men det är jättekul att få bevara det som min farfars far och farfar har byggt upp. Och det är så roligt att ha kvar och verkligen se till att våra barn och barnbarn och liksom får komma dit och se och lära och hur de gjorde förr i världen. Och sen får uppleva det här fina området som är där uppe. Alltså det är fantastiskt vackert med sjöarna och allting. Och
stämmer det då?
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Den här myten som finns om män ifrån Kiruna, att de är stora och tystlåtna.
Vad tycker du om tystlåtna?
Nej, jag tycker inte det. Därför jag undrar om det där bara är någon slags myt.
Nej, det är väl kanske lite grann och det kanske är där man är mycket, kanske i kanske ute i storstan så mycket, och man kanske är i byen så kanske man blir mer tystlåten kanske. Men jag tycker inte det numera. Jag tror det är så många som nu, ja, men man har datorer, man har allt det där, så man behöver inte vara tystlåten.
Nej,
jag tycker inte de är tystlåten. De som jag, alla samerna som jag träffade uppe, alltid när vi är där uppe, och de pratar ju på hur mycket som helst.
Mm.
Men jag tror vi mer att liksom vi vet vad vi kan och vad vi ska göra. Vi håller inte på att tramsa så mycket.
Men det där med att Stockholm skulle vara fjolträsk, är det så?
Ja, så är det. Nej, det ska jag inte säga heller. Utan de vet vad de vill och kan där uppe liksom med de som har renar och alltså det är jättejobb där med både vinter och sommar och de går igenom stormar och vet tusan allting. De vet vad de kan och de är otroligt duktiga.
Ska vi ta 5 snabba frågor?
Ja då.
Ja, är du med?
Ja.
Espresso eller Tim Hortons?
Tim Hortons.
Ja, ska vi berätta vad det är? Espresso House är en amerikansk kedja, Tim Hortons är en kanadensisk.
Ja. Så jag tar Tim Hortons, för det är ju en, du vet vem det är.
Det är en hockeyspelare från 60-talet.
Jajamän.
En stor hjälte.
Och han spelar ju Toronto också. Mm.
Göra mål eller passa?
Passa.
Varför säger du det med en sån självklarhet?
Jo, för att jag tycker det är roligare att se dem glada. Liksom, nej, det spelar ingen roll. Visst blir man glad när man gör mål. Men alltså, passa och se de andra gör mål tycker jag är mycket roligare.
Och du har fortfarande assistrekordet i Toronto?
Ja, det har jag. Det kan man vara stolt över.
Kiruna eller Toronto?
Båda där.
Är båda hem?
Ja. Jag säger ju när jag hem när jag åker dit och hem när jag kommer hit.
Mm. Vasaloppet eller New York Marathon?
Vasaloppet.
Hur många gånger har du kört?
Nej, jag har inte kört någon gång.
Där ska du köra.
Jag skulle försöka köra, men jag har inte, nej, det har inte blivit av. Men det skulle vara kul att göra, men jag tror inte jag kommer göra det nu.
Uh-huh. Nej. Har du sprungit maraton någon gång då?
Ja, Stockholm Marathon. Uh-huh. Uh-huh. Det var skitkul. Men det blir nog bara en gång där också.
Okay.
Men jag kan ju vara skryta med att jag har gjort faktiskt Stockholm Marathon med rullstol.
Det också?
Ja, det gjorde jag också. Ett år. Så jag har gjort två maraton.
Borg eller Salminkalsonger?
Ja, det var en dum fråga. Det är klart det är Salminkalsong.
Jag vet inte, jag tänkte eftersom du är så blygsam så tänkte jag att du kanske inte...
Ja, men jag är inte blygsam någon mer.
Utan det, du,
ja, nej, men de gör bra kalsonger, men vi gör faktiskt bättre kalsonger.
Okej.
Kan väl göra bättre att säga från nu. Förut så, om man säger, min brorsa sa också åt mig alltid, ja, på slutet där, liksom jag sa aldrig från. Men senaste åren så har jag börjat säga faktiskt från när det är, om man säger, sådana som är kanske dumma. Annars brukar jag bara säga, men vad fan, de mår nog dåligt, så går jag därifrån. Mm. Men nu är jag mer och kan frälsa från.
Men du var du rädd för konflikter eller är det bara att du är snäll?
Ja, men det har jag hört av mina närmaste att jag är lite konflikträdd. Många gånger sa jag ja till det mesta. Jag tyckte, det är klart jag gör det. Mm. Men nu har jag också lärt mig att det är inte så farligt. De kommer att tycka om mig ändå. De blir inte arg på mig. Kanske om jag säger nej. Och det känns ju bra.
En del kallar det för legend.
Ja.
Andra för the king. Mm. Vad kallar du dig själv för?
Det vet jag, Borge. Nej, men det är legender, det jag tror mycket, det är tidningar som liksom inte hittar på, men det blir liksom legender, levande legender helt plötsligt. Och det är väl det är man ju stolt över att man säger det, för det är ju alltid någonting, är man det så har man gjort någonting bra.
Hur kommer det sig att du inte är dryg?
Att jag inte är dryg?
Ja.
Ja, det var en bra fråga. Den har jag aldrig fått förut. Varför ska man vara dryg?
Jag tänker att du är så otroligt ödmjuk. Är det det som gör att du är så stor? Förstår du vad jag menar?
Ja,
ibland är det nästan som du blir blyg när människor säger hur duktig du är. Eller när du får
men det har det varit förut. Jag har aldrig liksom sagt liksom, eller skrivit det någonting. Men det är väl nu på senare år som jag har kunnat sagt att men jag var rätt så bra faktiskt ändå. Jag har sagt så här, det är så jävla viktigt för mig, att jag tycker det är viktigt för alla. Att man, bara för att jag har spelat hockey och är idol eller vad som helst, så är inte jag bättre än någon annan människa. Liksom alla vi, vad det jag gör har gjort och det är jag stolt över. Men det ska ju den andra personen, han är ju bra på sitt. Och när jag kommer utanför hallen, då är inte jag bättre än någon annan människa. Jag är lika som dem. De är bra på sitt sätt. Och det måste man måste respektera varje människa. Det är jätteviktigt tycker jag.
Mm. Hörru du... Tack så mycket Börje Salming för att du ville vara bredvid Bromé.
Ja, tack så mycket själv. Det var kul.
Det var väldigt kul.
Ja, tack.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.